Det här är det 33:e avsnittet av Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa är det nu. Jag heter Ola Söderholm och Jonathan Unge här också.
Hej.
Vad ska du prata om?
Jag ska tala om tredje, vi har kommit till tredje delen i min serie Tuffa Tiller.
Tuffa, ja ah, okej. Okay. Mm. Även om jag har hört om två, har de två tidigare varit... Ja, jag kanske har hört dem.
Du har hört dem två tidigare.
Kan man hoppa in i trean?
Eller ja, man behöver inte lyssna på de gamla innan.
Ja, just det.
Jag kommer berätta vilka de tidigare var också.
Mm. Ja, just det. Men det blir lite kulturkritik om att vi måste tuffa till oss.
Ja, det är väl ungefär det som är kärnan i hela pratan då.
Mm. Mer om det senare då.
Mm.
Jag har tänkt lite grann på vår slappa klimathöger.
Mm.
Alltså den slappa svenska klimathögen. Jag kan börja den här änden, att det var jämten Jens Ganman.
Ja.
Han utsågs till årets svensk av Johan Hakelius och gänget på tidningen Fokus här för några dagar sedan. Även om du såg det.
Jo, just det. Jag såg det.
Och
jag såg det på Twitter.
Mm. Men Ganman, han är journalist och satiriker. Framförallt känd för att driva med PK med hjälp av cirkeldiagram.
Mm.
Som man kallar Jens Ganman förklarar.
Mm.
Han hade ätit tillsammans med det brittiska valet som jag råkade se, som var därför är du förvånad över att Boris Johnson vann.
Ja.
Det var rubriken. Och hela cirkeln var rosa. Alltså det var bara en färg,
ja,
i hela cirkeln. Och rosa stod då för du tittar på SVT och läser DN.
Mm.
Det är enda anledningen till att du kan vara förvånad över att Boris Johnson vann.
Men stod det inte att han ledde där?
Ja.
För jag tittar på SVT och läser DN.
Ja.
Och jag vet att det stod att han ledde.
Ja, men precis. Det är just det som är grejen, att det är en så svindlande usel spaning. att det känns nästan som att han håller på med ett experiment för att se så här, hur opricksäkert kan det bli. Och ändå generera så här 10 000 gråtskratt-emojin från realistkontorna. Alltså det är ju det du har pratat om också förut, det här med... Den är helt gränslösa, framförallt villkorslösa kärleken i Navid Modiri-sfären.
Mm.
Att han vill se liksom vad... Jag kommer ha 1 miljard interaktioner på det här pajdiagrammet på min Facebook. Kommer en enda av dem vara... Förlåt, men var det någon som sa något annat än att du pekar mot Boris Johnsons seger? Kommer en enda skriva det? Kommer en enda liksom skriva så här... Men alltså vad skulle DN vara för? Var pro-Corbyn? Det är väl ändå... För det enda jag har läst på deras ledarsida är att han är en galen kommunist och antisemit dag efter dag efter dag. Kommer någon invända det? Att han bara har som ett experiment, så här, finns det någon punkt då det blir tillräckligt ihåligt för att det ska sluta komma in så här tusentals mic drop gifs replies på det?
Det är verket, eller det är verkets, de som tittar på verket som är verket i Garmans satir.
Ja, jag vet inte. Ja, precis. Hur gör den här? Hallå, hela Ganman är som en konstinstallation. Nu är det en spaning här.
En bra spaning.
Ja, jag vet. Jag har tänkt till. Nej, men jag tyckte att det var nästan svindlande. Det var så lite häpnadsväckande när jag läste den. Så att det verkligen är så att de kan ta det hur långt som helst. Så här att, jag vet inte, att nästa satir blir så här, nu är det ekonomisk kris i Venezuela. Annie Lööf ägd. Mm. Att det spelar ingen roll, det är bara man kommer åt den allmänna känslan hos de grymtande grisarna.
Visst känner vi så, ja, så känner vi. Men var det komiker Marcus Tapper berättade att han har varit hemma på julen.
Mm-hmm. I Östergötland då?
Ja, exakt, eller i Västergötland, jag kommer inte ihåg var.
Nej, men
jo,
det måste vara Östergötland.
Linköping,
ja.
Men då berättade han i alla fall... Hoppas det är lugnt, Max Stapper. Det hade kommit upp någonting om klimatet då. Så sa någon om Greta.
Mm.
Och så hade någon släkting som satt i en soffa långt bort från själva samtalet.
Mm.
Vänt sig om och sagt, Greta gris! Och sen var det helt tyst.
Ja.
Att det behövdes ingen mer.
Men han är i alla fall, han är en del av den här scenen då, kan man säga.
Mm.
Den lite Navid Modiri-universum, realistsfären. Men han har också varit med i Svenska Nyheter nu på SVT. Med sina...
Ja, det är väl fortfarande det, eller?
Ja, det är det. Jag vet inte. Eller går Svenska Nyheter nu?
Jag tror det.
Ja, det gör det kanske. Jo, ja, jag vet inte. Ja. och han har också, han var tidigare så här vanlig journalist och skribent också på tidning och P4 Jämtland. Mm. Men jag undrar, jag funderar på om han så här radikaliserades in i den här fack PK allsfären på grund av Livs fans överdimensionerade vedergällning efter att han recenserat hennes seriealbum.
Aha, så var de på honom jättemycket. Alltså lite som när Seth Meyers, eller vad han heter, hånade Donald Trump på Obamas
roast. Ja. Ja, just det. Och så och det ledde fram till allt det här nu. Ja, att precis. Han blev valde att bli president. Då. Ja. Ja, just det.
Så satir har effekt, men rätt åt helvete.
Ja, men det var, jag tror han recenserade typ 2012, så recenserade han en seriealbum och skrev något så här om att ja, men det verkar ju som att ja, hon är så här feminist som är emot ytlighet och porrifiering. Eller tror jag skrev han som var sen. Men, då, men ja, det är lite lustigt att författarporträttet.
Är så porrigt då? Då?
Att hon har, då har hon, att, något om att hon hade det obligatoriska kåtsuget i blicken. Hon också på sitt författarporträtt.
Det var väl lite okej. Okay,
lite dråpligt.
Han har fått ett nytt fan.
Jonathan ser ut som en levande gråtskratt i mojen. Sätter dit hyckleriet.
Jävla liv, det måste göra ont. Nej, det tyckte jag var, det tyckte jag var helt okej, okay, faktiskt.
Nej, men jag tyckte väl att det var rätt risigt skrivet. Men... Men motelden var ju då monumental och pågick i år. Mm. Och kanske nu idag då med facit i hand med alla de här pajdiagrammen som har blivit, tror jag att kanske att Sveriges feminister känner att vi kanske skulle haft en lite mer moderat vedergällning.
Ja, då, det kan jag verkligen tänka mig.
Inte en sån så här israelisk hämnd.
Nej, okej. Okay.
Ganman humpade in en raket som var 4 kilometer från att träffa, som bara blev fullständigt bulldosrad med stridsvagnar och attackhelikoptrar. 1500 civila Östersundsbor då.
Det tycker jag verkligen man kan ta på sig i så fall.
Att ha skapat Ganman.
Ja. Mm. Oproportionerlig vedergällning.
Men i alla fall, det skulle komma till var att i samband med den här årets svenskutnämningen så råkade det sig en genomgång av en som heter Mats Nilsson, som är kemist och typ miljödebattör. Och han gick så här på sin, han gick på sin blogg igenom Ganmans skriverier i klimatfrågan. Mm. För Ganman har då, alltså han har bloggar också. Han har så här på sin blogg gjort inlägg och han raljerat om Greta och liksom Malena Ernman och alltså deras familj och deras klimatbok som de gjorde tydligen. Mm. Och jag orkar inte gå igenom hela Ganmans inlägg och hela Nilssons, hela liksom vederläggning av Ganmans inlägg. Men grejen är att Ganman då kör rakt av klimatförnekar och klimatskeptiker-stilen. Mm. Att han alltså verkligen håller på att länka till massa foliehatt och konspirationsteorikällor eller så här oljelobbyskällor. Och han skriver då liksom så här att ja, men det är inte alls så att vetenskapen generellt sett säger att det pågår global uppvärmning eller ishavssmältning, utan det är en helt öppen fråga. Och, alltså, det är verkligen så på den nivån han är. Mm. Alltså kör så här förnekarstilen. Och jag tänkte på det att det är så himla, det är så primitivt och outvecklat att det är så vanligt förekommande liksom i den så här svenska höhögen. Mm. Att de försöker äga klimatmupparna med att ja, men verkligen köra på klimatförnekande. Att det är till och med det är så här moderat riksdagsledamot Jan Eriksson som håller på så konstant på Twitter också. Och det är så efterblivet. Det är så osofistikerat. För kollar man på den liksom internationella debatten, där finns det ändå en mera då raffinerad höger.
Ja.
Som är mycket bättre liksom på att alltså de går ju inte in, de går ju inte ner sig i det här liksom. Nej. Och är en så bekväm motståndare, utan de är mer då att inne på att äga klimatmupparna med katastrofförnekandet. Alltså,
ja, precis. Snarare än just det. Inte bara det överdriver.
Ja, precis. Att det sker men det är inte så farligt.
Nej.
Och där har de ju liksom rätt. Ja. Alltså, där finns ju möjligheten ofta att ha rätt.
Vad var tråkigt. Han har ändå trott att högern skulle hålla internationell klass.
Mm. Nej, precis. Det med vår höger inte som våra sitcoms och allting. Ja. Liksom. Det finns ingenting som håller internationell klass.
Jag har misslyckats till stand-up med sitcoms. Så stod vårt hopp till höger. Nej, inte den. Den var också på vår nivå.
Mm. Nej, men jag menar att där finns ju liksom, alltså när det gäller katastrofförnekandet, att där finns ju alltså ändå i många fall möjligheten att ha rätt, alltså mm. beroende på vem man argumenterar mot, att det finns ju liksom apokalyptiker som, alltså det finns ju ändå rätt många sådana röster som är så här, som ropar liksom så här, åh, lyssna på vetenskapen, läs FNs klimatpanel IPCC, som man kan äga genom att säga, ja, vi har läst IPCC, du verkar inte ha gjort det. Och det här är då den mer sofistikerade högerstilen, som man kanske inte ser i Sverige, men kanske kan se i Forbes magazine eller mm. något. Och den bygger sig oftast på, den bygger oftast på att släppa tanken på 1,5 eller 2 graders målet.
Mm.
För att det är liksom den här då alarmismen och pessimismen att det verkar kört. Alltså den har ju, alltså man kan ju säga att det ligger något i den, i att det har legat något i den, i att det är värre än vad vi tror på, så vis att mainstream-kommunikationen kring klimatet, som pratar om att klara 1,5 grader och 2 graders målet, alltså den har underdrivit hur illa det är. Mm. Eftersom det uppenbara är att 1,5 grader är liksom typ en fantasi, och det är i alla fall, i alla fall extremt svårt med 2 grader också, om det inte sker något radikalt. Att på så vis, utifrån de här satta temperaturmålen, så verkar det gå åt helvete.
Ja.
Men vad innebär det att det går åt helvete?
Det är inte så farligt.
Nej, men jag menar, där finns det röster som överdriver.
Ja.
Ja, men jag kan ändå känna liksom att, jag pratade om det här också lite tidigare avsnitt, när du inte varit med, men jag pratade lite om det tidigare avsnitt i höstas också, men att jag kan ju känna att jag kan vara lite besviken, jag skulle kunna bli mer effektivt ägd av högen,
ja,
utifrån vissa källor som jag har lyssnat lite på, mm. mycket på ibland.
Men du känner inte att Greta Gris tar på dig?
Nej, och inte heller liksom så här att här är professor YouTube som visar att det i själva verket inte har skett någon smältning på Grönland, utan att det är kallare än någonsin. Nej, men att jag kan känna lite att jag, alltså från en väldigt låg nivå, så har jag kanske ändå blivit lite mer optimistisk.
Mm.
Alltså för de flesta vanliga människor kan det säkert vara så att fortfarande att klimatförändringarna är värre än vad de tror.
Ja.
Men därifrån jag kanske har varit någon gång, enstaka gånger.
Så det ser sjunkit, det ganska bra ut.
Sjunkit lite för djupt ner i så här hål att tveksamma källor. Ja. Ja, men jag tror, ja, men jag har ändå så blivit lite mer skeptisk till att använda ord som så här existentiellt hot och kollaps.
Mm.
Alltså sånt, liksom, om jag så ska coacha högen. Mm. Eller så att, men exakt, vad menar ni med existentiellt hot?
Mm.
Vad menar ni med kollaps? Eller liksom, det beror på vad man menar med det. Alltså det verkar ju vara så här en rejäl risk att om vi inte liksom löser det här nu under det här seklet, då kan vi gå över trösklar som gör att jorden hamnar så här i ett nytt, mycket varmare jämviktsläge. Och det kommer vara då extremt omvälvande med, ja, men att hamna där. Alltså det kommer vara, ja, mycket högre havsnivåer, mycket svårbeboeligare planet i allmänhet. Jättemånga obeboeliga delar av jorden. Och det är ju helt sinnessjukt att vi rör oss mot det.
Mm.
Att vi rör oss mot stor risk för det. Men det är ändå ingenting som kommer materialiseras fullt ut det här seklet. Hela den grejen, att sådana artiklar som ändå då blir virala ibland.
Ja.
Som kanske talar om så här risk för total civilisationskollaps 2050 på grund av klimatförändringar. Alltså det är liksom ingenting man kan härleda ur mainstreamvetenskapen.
Greta Gris!
Det kan väl eventuellt, det kan ju alltid bli kollaps, för att det också då är en massa galen politisk utveckling och så vidare. Men det är ju liksom ingenting, det är inget så här tvingande av klimatförändringarna på så kort sikt. Det är ingenting du kan härleda så här med hänvisning till IPCC. På så vis liksom, så finns det, ja, men det är ändå så hyfsat vanligt med sådana alarmiströster som går att äga. Och som sagt, det här är ingenting som förtar så här att det är världens viktigaste fråga eller att det är flera skolstrejkar. Ja, men alltså det är redan och kommer vara en massa mer problem och lidande att vi går snabbt mot att utrota korallreven. Det är mer extremväder som är Australien nu. Och kampen mot svält riskerar att gå tillbaka kraftigt och massa fler människor riskerar att dö, särskilt på fattiga platser då. Sånt är ju de närmaste decennierna och det här seklet. Och också då att hela skiten på ytterligare ett par hundra års sikt riskerar att tippa över det här nya varmare jämviktsläget. Och jag menar, det är klart att det är något oerhört att vi påverkar klimatet så snabbt på sån jordsystemnivå. Men som sagt, sånt här prat om den här mer nära förestående totala civilisationskollapsen. Alltså tyvärr, det blir nog inte.
Nej.
Det, ja, men jag hade också gärna velat att det skulle komma en sån renande eld och svepa bort den här du sköna nya värld-dystopin.
Sitta där när elden kommer och har rätt.
Ja, precis. Kommer nog ingen sån räddning.
Nej. Jävla garman.
Jag kommer vara tvungen att hålla på och bråka med min son om skärmtid. Istället, jag tänkte att det skulle lösa sig av att elden kom. Så skulle vi få kämpa sida vid sida i en episk kamp på liv och död istället.
Det är därför du inte har oroat dig för skärmtidsdebatten.
Nej, precis. Nej. Jag har bara suttit och runkat upp ballen till kollapsen. Så kommer den inte.
Står över den här årets kulturdebatt.
Jag bara såg framför mig att det skulle bli så mysigt att jag och min son skulle sitta liksom i fönstret med konserver och varsitt gevär och skjuta kannibaler som försökte forcera.
Istället så ringer någon upp och frågar vad du tycker om den senaste debatten.
Nej, men så jag menar liksom att det är något, alltså det är svårt att säga vad som är så överdrivet. Alltså det stora generella problemet är väl kanske att det är underdrivet och det tas på för lite allvar.
Yeah.
Men det finns också överdrivet apokalypssnack. Som en sån då, klimathöger skulle kunna kliva in och legitimt höhöa åt. Mm. Alltså liksom med hänvisning till IPCC egentligen bara. Mm. Men sen kanske då till exempel Greta, i och för sig hon är väl mer så här disciplinerad i sin messaging. Och hon håller inte på att svinga så vilt. Men då är den andra taktiken från den här då mer sofistikerade internationella högen för att äga klimatmupparna. Det är väldigt mycket bara att köra nationalekonomperspektivet.
Okay.
Och ja, men det är då, som jag sa tidigare, att det är som sagt mycket det att släppa det här 1,5- och 2-gradersmålet. De har liksom inställningen till det att ja, men det är inte bara extremt svårt att klara 2 grader. Det är inte heller önskvärt att göra det. Göra allt det här radikala för att klara 2 grader. För det skulle liksom vara en kur som är värre än sjukdomen, enligt liksom, våra ekonomiska modeller som vi har byggt och som visar att skadorna av klimatförändringarna inte kommer bli så stora och att kostnaden för klimatåtgärder kan vara större.
Aha.
Mest kända är ju då William Nordhaus som vann ekonomipriset till Nobels minne. Hans modell är då liksom så här att väga kostnaderna mot att minska utsläppen mot kostnaderna för klimatuppvärmningen. Man ska liksom bara göra klimatåtgärder som kostar mindre än vad kostnaden för så mycket utsläpp kommer kosta i förstörelse.
Vi botar syfilis med kvicksilver.
Ja, just det. Det är inte värt det,
inte
det då. Nej, precis. Det är exakt.
Ha hellre syfilis.
Ja, ja, men, och, jag menar, och det är ju då hysteriskt svårt att förutse kostnaderna för klimatförändringar. Att det var... De uttryckte det var 3 kritiska svenska klimatforskare som skrev i SvD en debattartikel när Nordhaus då, apropå att Nordhaus fick det här priset. Men då skrev de, citat, när Nordhaus själv ägnar sig åt dessa räkneövningar landar han i att det är bättre att skjuta kraftiga åtgärder på framtiden eftersom att vi då förutsätts vara rikare.
Ja, ja.
En helt avgörande brist i detta förfarande är att många klimatskador är oåterkalleliga och självförstärkande och hotar att förstöra förutsättningarna för vår civilisation. Slutcitat. Ja, men det kallas diskonteringsränta. Det här att man räknar ner värdet för kostnader som drabbar framtiden för att vi är rikare då.
Precis, men om vi är fattigare så.
Ja, men du kan göra den här, det kostar så här mycket att minska liksom koldioxidutsläppen med 20% idag. Men om vi väntar 60 år tills ekonomin utifrån normal tillväxt har liksom fördubblats 2 gånger, då kostar det bara 1/3 så mycket. Så då är det smartare att göra det då. Och sen räknar han på något vis då på vilka skador det kommer bli av att fortsätta de här 60 åren och inte ha gjort den här nedskärningen i utsläppen då. Men att det är mindre än den här billigare priset längre fram. Men att det är svårt att räkna på och ja, men just också att man då kan passera liksom tipping points. Och det var liksom en av då kritikpunkterna mot Nordhaus att använda liksom diskonteringsräkna eller använda sån räkna på det här viset på klimatet. Och han har ju då liksom i sina liksom beräkningar kommit fram till att det bästa, mest kostnadseffektiva är att låta det gå upp till så här 3-3,5 grad. Det är liksom det optimala.
Okay.
Om man ska väga skadorna mot kostnaderna mot varann. Och det blir väldigt så antiintuitivt för många klimatforskare som ser så här 3 grader som mer eller mindre katastrofalt. Men Nordhaus liksom, enligt Nordhaus beräkningar så är 3 graders uppvärmning, det skulle endast minska USAs BNP med 1%.
Okay.
3 grader. Men det är också just då att sådana beräkningar av framtida BNP, då man har räknat med sådana här diskonteringsräntor, sådana är inkluderade i IPCCs rapport också. Alltså det står, så här står det i IPCCs senaste rapport från 2018 i tredje kapitlet, paragraf 3524. Då står det, under the no policy baseline scenario, temperature rises by 3,66 degrees by 2100, resulting in global gross domestic product loss of 2,6%. Alltså om det inte sker någon klimatpolitik alls och temperaturen stiger 3,66 grader till 2100, då skulle det resultera i ett bortfall av den globala BNP:n på 2,6%. Okay. Bara 2,6%. Och då till liksom 2100, då ska vi liksom, ja men då skulle världsekonomin ha fördubblats flera gånger, är det tänkt, med normal tillväxt. Så det, om man säger då att det är en ekonomi som är tre gånger så stor som idag, fast minus 2,6%.
Okay.
Det är allt liksom.
Det är ingenting ju.
Nej, det blir en ganska schizofren bild av vad 3,66 grader är. Att en bild av den världen är att det är en värld med så här svår torka, bränder, havsnivåhöjning.
Och en helt bredbent inte så stor skada.
Ja, risk för massa passerade tipping points, artutrotning, inga korallrev, bla bla bla. Men en annan bild är bara att vi är alla tre gånger så rika, i princip. Så är det.
Ja.
Att det är det här, men också då,
vill du vara tre gånger så rik?
En lärare tjänar 100 000 i månaden.
Har Nordhaus räknat in att vi har klonat mammutar som på något sätt fixar miljön?
Mammutar?
Jag såg någon artikel om det.
Okay.
Det stod att ryssarna vill klona mammutar och att det på något sätt ska fixa det.
Mm-hmm.
Jag har läst inte mer än...
Vad skulle de göra för något?
Det
suger mammutar upp koll i
sig. Jag vet inte vad mer på det. Kanske fastnar deras päls eller något.
Kan inte vara det bästa effektiva.
Har han räknat in det, då är jag med.
Ja.
Jag kommer vara tre gånger så rik.
Mm.
Allt är fixat på grund av mammutar. Vi har mammutar.
Ja, precis.
Och allt vi har offrat är lite korallrev.
Mm. Ja, men det är väl också en grej med att räkna på de här modellerna, att det är svårt att räkna på liksom klimatsystemen och ekosystemen, hur de kommer reagera på allting. Men det är också svårt att veta vad som händer med teknisk utveckling och bla 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 liksom med mammutteknologin.
Mm.
Så allt är ju liksom väldigt
glöm inte mammut. Mammutteknologin är intressant.
Mm.
Den kommer fixa det. Men
menar,
konstigt att ändå ha som. Men han ser liksom ingen värde då i korallreven då? Eller han
det gör han kanske. Eller, alltså grejen är att han, jag vet inte, eller det beror på, alltså
han lägger sig i
det. Hans modell är ju så här, och sen så har han gjort något antagande, och det kan man ju kritisera honom för, fast han är ju andra sidan, det är inte liksom hans uppgift är inte att vara så här, bestämma vilken policy vi har. Alltså vi kan ju mata in andra värden då i hans modell och komma fram till att det är en annan temperatur som är optimal. Ja. Till exempel ha ingen diskonteringsränta. Att det liksom inte är smart att vänta. Ja, men väntar vi 1000 år så är det i princip ingen kostnad.
Nej, men
vi
har
att ta bort den här koldioxiden. Så att alltså det blir så med...
Ja.
Så att, men ja, jag vet inte riktigt vad... Ja, men det är väl ingen egentligen som säger att han ska vara experten som vi ska lyssna på så när det gäller vad vi ska göra. Eller mer bara att han har byggt den här modellen. Men det är också så här,
men får han pris för att han har byggt en modell?
Han har fått pris för att han har byggt modellen, men många är tveksamma att säga att modellen leder fel i sig själv. Liksom.
Men då är det väl ingen bra modell? Eller det, då kan vi också bygga en modell. Det låter ju som personer som jag kan väl också kludda lite. Så, det kan vi göra som Picasso, kan vi kludda lite.
Mm. Ja, exakt.
Men visst låter det lite som att jag också ska kunna bygga en modell då, om den inte behöver leda rätt.
Nej. Nej, men det är nog sant. Du kan också bygga en modell som leder fel i alla fall.
Det måste vara mycket, mycket lättare att bygga en modell som inte leder rätt.
Mm.
Än tvärtom.
Det är i alla fall att det här liksom, att det här finns liksom på ett ställe i, det står i IPCC-rapporten.
Mm.
Alltså bara som ett tips till Jens Ganman och alla andra i svenska högen, att när någon säger... Läs IPCC. Så bara, ja.
Ja, men om ni har läst IPCC, varför äger ni inte mitt arsle totalt? Va? Så kan du svara nästa gång. Varför är jag inte totalt ägd?
Ja, men att det är nog bara generellt, alltså om svenska högen ska höja sig till internationell nivå, att det är en mycket bättre taktik att istället för att vara galen som en konspirationsteorikille, vara galen som en nationalekonom. Kan du fatta att 70-talister fyller 50 i år?
Usch, på riktigt?
Mm, så är det. Snart är vi döda, måste det betyda.
Ja, det måste det betyda.
Vi har haft roligt i alla fall.
Ja, det tycker jag.
Ganska roligt.
Vi har haft det helt okej kul. Vi har inte haft lika kul som 60-talisterna kanske.
Nej.
Eller det är 50-talisterna som har kul.
Det var inte 40-talisterna som hade kul.
Jo, de hade ju, jag undrar om inte 50-talisterna hade ganska kul också.
De hade det bra.
De hade det bra. Fick inte de uppleva lite så här. Vilket fick uppleva liksom det kåta 70-talet?
Ja, det måste vara 40-talisterna framförallt.
Oh, och det går 50-talisterna. Inte att vinna över dem. De fick till och med uppleva det kåta 70-talet. Fan också. Nej, men då så. Nej, då, vi har haft det kul.
Ja, ja. Precis. Och så, jag är ju 80-talist, vill jag säga då. Men jag menar bara att om 70-talisterna fyller 50 nu så måste det betyda att jag också gör det ganska snart,
antar jag. Precis, du börjar närma dig 40, va?
En 70-talist som fyller 50 nu är akademikernas A-kassa. Mm. De har arbetslöshetsförsäkrat akademiker sedan 1970. Det var då att Saco bildade då akademikernas A-kassa 1970 bland annat på grund av studiemedelsreformen på 60-talet. För den innebar typ att fler än de rika kunde bli akademiker då.
Mm.
Och då fanns det risk för arbetslöshet även i akademikerkretsar. Att man fick så himla många fler människor som inte hade en pappa som kunde lösa det. Fick man in i akademikerskrået. Det var ju jobbigt innan också, tror jag, om man var en sån ung, känslig, döda poeters sällskapskille. Som var tvungen att kräla och be om pengar från ens sadistiske patriark till far.
Ja,
som tyckte att man var bög för att man höll på med böckerna. Att de borde kanske också fått A-kassa.
Det borde de nästan fått. De hade inte behövt ta livet av sig.
Nej precis. Nej. Ja, just det. Jag tror jag bara sett den filmen en gång när jag var liten. Men är inte den självmordsgrejen?
Han hade inte behövt ta livet av sig.
Det är lite too much. Ja. Det kommer lite. Alltså, du hade. Man skulle verkligen behövt skjuta dig i huvudet. Det gick för snabbt.
Du hade absolut inte behövt det. Utan du hade kunnat hoppa av i college.
Ge det ett halvår i alla fall och se om det löser sig på något sätt.
Den här utskällda, det blir bättre kampanjen hade verkligen varit bra för honom. Ja.
I alla fall sedan starten 1970 har akademikernas vuxit i medlemstal varje år och har nu över 700 000 medlemmar. Så gå med du också. Gå med för alla andra arbetskraftsförsäljares skull, men såklart också för din egen skull. Att vara med i akademikernas A-kassa kostar endast 110 kronor i månaden och det gör att när du befinner dig mellan jobb så får du 80% av din lön upp till 25 000 kronor. Det innebär alltså att du vid arbetslöshet, om du har full A-kassa, får ut drygt 20 000 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på akademikernasakassa.se. Tack akademikernas och grattis på 50-årsdagen.
Ja, tack och grattis. Mm. Välkommen till den tredje delen i min serie Tuffa till dig. En serie om ett förändrat samhällsklimat och hur det påverkar olika yrken. Nytt för detta avsnitt är att jag har fått en jingle. Och här kommer den. Tuffa till dig. Det är hårda tider, de svaga lider. Tuffa till dig. Sitt inte där och böla. Vi har inte tid att söla. Tuffa till dig. Men tuffa till dig för i helvete.
Ja, bra.
Det var bra, va?
Det var bra, det var bra. Längtar tills folk börjar skicka in alla remixerna.
hoppas det händer. Hur som helst, det är helt okej jingel. Tidigare har vi ju uppmanat lärare och poliser att fucking ta och tuffa till sig.
Mm.
Att vi kan inte ha lärare som är omkring som liksom strykpojkar, heter så. Dra längs korridorerna.
Ja, just det.
Jag kan inte ha poliser som springer in i en läskig situation och bara skjuter allt för att de är så rädda.
Ja, just det, det var andra delen i den serien då, om tuffa. Det här med han med Down syndrom skjutningen.
Precis.
Ja,
tuffa till här. I dagens avsnitt att tuffa till dig, eller TTD, hoppas det sätter sig.
Mm.
Så har vi kommit till bibliotekarierna.
Okej.
Okay. Jag har tagit upp det flera gånger tidigare, det här med det hårda klimatet på vårt lands bibliotek. Till exempel, så här såg det ut på Årsta bibliotek hösten 2017. Ungdomar pratade högt, spelade hög musik och kastade böcker. Det är från SCT. Böckerna som kastades var inbundna.
Ja, just det.
Jag upprepar, de var inbundna. Inga pockets eller kartonage.
Det gör ont att bli träffad av en sån bok.
Det flög inbundna böcker på Årsta bibliotek.
Och de är dyrare också.
Det är de, och jag gissar att det var huset Buddenbrock. mellan 6 och 500 sidor.
Mm.
Det känns.
Ja.
Men det här är bara ett exempel av många. I september 2019 kom fackförbundet DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och reklam. De kom alltså ut med en enkätundersökning där de frågade 4761 av sina medlemmar en biblioteksutbildning om hur deras arbetsmiljö såg ut. Svarsfrekvensen var låg, 1,34%. Varför den var så låg, det ska vi återkomma till. Men det gör i alla fall att enkätens sammanfattning inte är helt tillförlitlig, vilket vi kommer att bortse ifrån. Enligt enkäten, eller om det var en annan enkät, för jag blev lite förvirrad av artikeln, och han inte korrigera, så menar 81% att det största problemet är social oro.
Största problemen på deras arbetsplats? Liksom,
ja,
när
största
de
problemet på arbetsplatsen är inte Maggan.
Nej, just det.
Även om det är såklart irriterande hur hon håller på och lägger sig och åsikter om saker.
Hon har möten hela tiden.
Precis,
som aldrig tar slut.
Hon står kanske bara för en 20%. 81% menar i alla fall att det största problemet är social oro. Enligt SVT så menar man alltså med social oro sånt som bråk, onykterhet och aggressivitet mot personal och besökare.
Oj.
Så majoriteten av de som svarade beskriver stöket som ett problem ett par gånger per år, men de mest utsatta biblioteken rapporterar om händelser flera gånger i veckan eller dagligen.
Mm.
Men dagligen är bara 4%. Det som ökat mest är de våldsamma incidenterna. 55% av folkbibliotekspersonalen och 42% av de svarade skolbibliotekarierna säger att det har förekommit våldsamma situationer under de senaste 2 åren, och det är en ökning på 13 respektive 18% jämfört med 2017. Det kan vara mindre hotfulla situationer, som att det slängs en bok på någon. Har då i tanken att det är en inbunden bok, antagligen huset Bodenbrock. Men i de allra värsta fallen så är det fysiskt våld på bibliotekarier eller besökare. Faktiskt misshandel, säger Stina Hamberg, samhällspolitisk chef på DIK. Rapporten visar också på en tidigare okänd omfattning av droghandel på biblioteken.
Ah, okay.
47% av de svarande folkbiblioteken uppger att droghandel har ägt rum i lokalerna de senaste 2 åren.
Mm.
Så de står då liksom,
ja,
kanske blivit svensk litteratur.
Just det.
Och säljer hasch. Nytt för årets undersökning är att statistiken över sexuella trakasserier. Det förekommer att var sjätte kvinnobibliotekarie i undersökningen utsatt för sexuella trakasserier eller övergrepp sedan 2017. Och det rör sig om oönskade närmanden och kommentarer. Men flera kvinnor berättar också om problem med män som porrsurfar eller onanerar öppet i lokalerna. Tyst dock. De kommer tyst.
Ja, just det.
Ja.
De har inte något sånt vrålande orgasmljud.
Nej, du får verkligen hoppas att de inte har. Då åker de ut. Då åker de ut. Det finns inga screamers på våra svenska bibliotek. Tack så mycket. Nej. I det här landet
var,
kommer vi tyst.
Var går gränsen mellan att få vara kvar och bli utslängd? Det är väl decibelnivån på ditt orgasmljud.
Om du skriker och du kommer så högt att det lilla örat blir rött, då dämpa dig. Dämpa dig. Så en stor...
Här runkar vi med små bokstäver.
Ja, verkligen. Verkligen. Man får teaterviska sin orgasm. Hur som helst, en stor anledning till den här ökande oron på biblioteken, tror jag och tror alla, är att biblioteken har blivit en sorts avlastningsplats för alla de som inte får plats längre i samhället. Jag talar om ungdomar, invandrare, gamla och galningar.
Mm.
För att det finns inga ungdomsgårdar, då kommer ungdomarna till biblioteken istället. Det finns inga mentalsjukhus, det leder till mer galningar. De stänger ner så här medborgarkontor som jag inte vet exakt vad de gör för någonting. Men jag tror bland annat att de så här hjälper invandrare och gamlingar med vardags... sysslor eller liksom problem som de inte kan lösa. Och då söker de sig istället till biblioteken. En bibliotekarie i min närhet berättar att hans dagar går ut på att han beställer hemköpskort åt folk.
Okej.
Folk som kanske inte kan svenska kommer till honom och jag behöver ett hemköpskort. Och så kanske han säger du ska ringa hit och dit, och så ringer de dit och så möts de av en sån här flervals grej, och så förstår inte om det, så får han göra det.
Okej, okay. Så att det är liksom någon slags socialkontor egentligen då, snarare,
ja, exakt, än bibliotek. Att folk kommer liksom till biblioteket för att de har hjälpat med att betala en räkning.
Mm, just det.
Och sådana saker. Så att, och en bibliotekar, och det är inte det han är utbildad för.
Nej.
Han är ju utbildad för att rekommendera folk huset Buddenbrock.
Ja, just det.
Och när han väl gör det så får han den sulade bakhuvudet strax efteråt.
Mm.
Många vill ha specialbehandling. Det här är från SVT också. Gratis toa, avskrivna skulder, låna hur länge som helst och bli aggressiva när de inte får som de vill, berätta en bibliotekarie i undersökningen.
Specialbehandling.
Ja.
Mm.
Gratis toa kan man väl få. Men att avskriva skulder, men det är väl kanske liksom då skulder då på sitt kort.
Mm.
Men den här bibliotekarien menar också liksom att de får liksom höra från att folk har ringt bankerna och bankerna har sagt gå till biblioteket.
Ah.
Så hjälper de er.
Okej.
Mm. Så folk liksom skickar sina problem dit.
Mm. Mm.
Och det kanske sitter liksom någon nerkissad galen tant någonstans och slår sig själv i huvudet.
Ja,
det är bara för att de har ingen annanstans att gå.
Mm.
Och biblioteken är liksom öppna för alla.
Ja.
Och man kan liksom inte avhysa folk från biblioteken riktigt, för det är liksom en offentlig plats.
Mm.
Fast inomhus.
Ja, men man kan tänka sig att det märks om man får ett större antal människor i ett samhälle som inte har någonstans att ta vägen på dagarna.
Ja, precis.
Vilket kanske då har skett av liksom olika anledningar i Sverige de senaste decennierna.
Och biblioteken har ju förvandlats till någonting annat. Det är inte bara så att de har ju också förvandlats till någonting annat. De blir ju mer och mer ungdomsgård också, för att det är sådana saker som de... Alltså på Malmö stadsbibliotek till exempel så finns det liksom... Jag går dit typ för att kolla på film med min dotter ibland. Med filmvisning och sånt.
Mm-hmm. Okay.
Och sen är det också ställen man går med sina barn när det regnar.
Ja, just det.
De har det här Canini som är fantastiskt fint.
Mm.
Och där liksom bibliotekarna blir galna över att folk gör allt annat än att läsa böcker.
Mm. Ja, just det. Ja, det är det du har sagt, att de har byggt något som i princip är ett lekland. Och så
exakt.
Blir de vansinniga för att
precis.
Barnen leker där.
De har alltså ett rum fullt med kuddar som ser ut som stenar.
Mm.
Och de blir tokiga när jag och min dotter leker leken att jag sular de här stenarna på henne och ska försöka undvika det.
Ja.
Och de har också så här kommit fram och sagt till mig, din dotter använder de stora bilderböckerna som släde i den här.
Ja, just det.
Och då kan jag förstå.
Ja, det gör ju alla i den där rutschkanan.
Precis.
Det
också men bygg inte en liten backe då.
Nej, jag vet. Varje gång jag varit där så har det varit att de har varit där och försökt stoppa 4-åringar från att åka.
Ja.
Använda böcker som skärtlappar i den där backen. Ja.
Och om polisen tycker att det är jobbigt att få respekt, så försök säga till en knarklangande ungdom i ett par liksom monstertofflor och kaninöron som du har på dig samtidigt. De är ju utklädda på.
Ja, just det. Ja, just det. Precis.
Så de har ju själva gjort att det blir någon annan. Men just det här liksom då, att allt annat som inte får plats någon annanstans eller inte får hjälp någon annanstans söker sig till biblioteken. Den här bibliotekaren berättade också nu att bankerna nu börjar komma till biblioteken.
Aha.
Att de skickar liksom någon gång i veckan så står det två personer från Swedbank eller Nordea liksom.
Mm-hmm.
Och använder liksom i princip biblioteken som ett kontor istället för att ha sina egna kontor.
Att de som människorna som kommer dit så liksom står de där och säger, ja men kom hit så hjälper jag er.
Ja, exakt.
Mm.
Och det är väl för att skicka av dem. Men det hade inte drabbat biblioteken överhuvudtaget om de hade haft sina kontor öppna.
Nej, precis.
Vilket är ju skitkonstigt egentligen.
Ja,
att biblioteken ska funka liksom som ett... Bara för att Swedbank inte vill ha ett kontor där jobbiga människor kommer och vill få hjälp med att starta ett bankidé. Så använder de liksom ett gratis kontor som finns över hela stan.
Ja, just det. Men är det lösningen på det hela då? Att om inte berget kan komma till Mohammed, eller vad är det man säger?
Ja.
Får berget komma? Att man får liksom ha socialarbetare och banktjänstemän och allting på alla bibliotek.
Precis. Och det verkar som att det är som det är lösningen. Men då blir liksom, inte bara har vi barn som åker kälke, utan bibliotekarien måste också liksom lägga någon i så här tvångströja och injicera dem med antipsykotiskt medel liksom.
Men för
är oerhört bred utbildning. Vet du vad styrräntan är? Kan du knäa en knarklangare? Vad vet du om huset Buddenbrock? Kanske skulle du bli bibliotekarie. Men ingen ska behöva möta de här situationerna på sin arbetsplats, säger Stina Hamberg, samhällschef på DK. Bibliotekarie är inte utbildade för det här, att de jobbar med läsfrämjande och informationssökningar.
Mm.
Det är det som de absolut minst har att göra.
Ja, just det.
Inte med hantera berusande personer, psykiskt sjuka eller socialt utsatta personer. Det är tufft nu. Det är tufft helt enkelt. Det har vi sagt tidigare. Men tidigare då, när vi har kommit så här långt i serien Tuffa till dig, så har vi varit tvungna att uppmana lärare och poliser till att just tuffa till sig.
Ja.
Men det är något vi inte behöver göra med bibliotekarierna. För till skillnad från de tidigare yrkeskategorierna så har de redan tuffat till sig.
Okej.
Okay. Bibliotekarierna har redan tuffat till sig, och här kommer några exempel på det. Den låga svarsfrekvensen på enkätundersökningen beror nog på att bibliotekarier inte golar.
Okej.
Okay. Man golar inte som bibliotekarier.
Alltså golar på vem i det här fallet då?
Ja, på vem som helst.
På någon som, okej, okay, ja.
Bibliotekarier golar inte. Ett annat exempel är det här. Det har talats om att införa möjligheten att kunna porta folk från biblioteken.
Ja.
Eller att man bara säger, nej, du får inte vara här några månader.
Ja, just det.
Eller någon vecka. Eller vad det är. För du luktar kiss, du säljer knark, du knäade precis Maggan, som i och för sig är ganska jobbig.
Ja.
Du åker liksom kälka med en stor bilderbok på det lilla artificiella. Du kan inte vara här. Nej. Du sköter inte. Och det här är en liten åtgärd som kanske ska kunna hjälpa. Men det är några som är skeptiska till den här åtgärden. Och dessa några är bibliotekarierna. Så här står det. Trots detta är Jovanna Jürgensen skeptisk till förlaget i utredningen. Hon jobbar på Årsta bibliotek. Jag tror att frågan kommer att bli väldigt laddad, och jag tror det kan medföra begränsningar i biblioteken som en öppen plats, säger hon och fortsätter. Men med detta sagt så har bibliotekarna problem varje dag. Det behövs någon som tar hand om ungdomarna som bråkar. Det behövs platser som hemlösa kan vistas på. Och det behövs vård för de som är psykiskt sjuka. Det är de personerna som hamnar på biblioteken. Att låsa ute dem från biblioteken är som att ta en Alvedon.
Mm.
Förbundsordförande Anna Troberg säger att DIK inte stödjer förslaget om att stänga av människor på biblioteken. Uppstår problem ska man kunna lyfta bort dem från biblioteket i den situationen. Men att stänga av någon på längre tid, det är ett demokratiskt problem. Och det innebär ytterligare ett arbetsmiljöproblem. Vem ska se till att de avstängda personerna inte kommer in igen? Vad man kan läsa här är liksom att ett, fy fan vad de brinner för biblioteken och för rätten att vara där. På ett sätt liksom som man inte känner att polisen brinner för folks rätt att vara på offentliga platser.
Nej, det var väldigt fint av dem. Jag hade nog viken ner mig mycket snabbare.
Och lite, så här mellan radar kan man också säga så här att ja, det är fruktansvärt det här med ungdomar som bråkar och säljer knack. Men vad fan ska de vara? Ska de vara ute i parkerna och sälja knack då?
Ja.
Då blir de ju blöta.
Vad härlig medborgaranda de har, bibliotekarierna.
Fan vad de är hårda. Jag talade också med den här bibliotekarien som berättade att de hade liksom en dam som luktade kiss och sen som stod och slog huvudet i en vägg och sånt och skrämde folk, plus att de då luktade så illa så ingen kunde sitta i närheten. Och jag frågade som ni kan inte bara skicka bort det där? Och han sa liksom då, jo, men det var inte så schysst.
Nej.
Mot henne liksom.
Ja, just det.
Och dessutom, vad fan ska hon ta vägen? Så tänker en bibliotekarie.
Ja, men det, ja. De är liksom, det är fint att höra det i dessa tider med sån äkta medborgaranda som är ansvarstagande.
Det här problemet med Årsta till exempel, var ju biblioteket i Årsta? Jo, de har återkommande möten med polis, fritidsgårdar och skolor. Efter varje incident har de samlats allihop för att hitta en lösning. Och både skolan och fritids är stängda och det är kallt ute. Det är inte så konstigt att det händer. Till exempel en kille som heter Jürgensen. Det han är inte förvånad över ett gängkrig på biblioteken.
Nej.
Nej. Och just nu är det lugnare på biblioteket. Inför vintern så är Jovanna Jürgensen inte orolig. Jag tror för att varje år som går så lär vi oss vilken knapp vi ska trycka på när det händer. Och då kan vi agera snabbare och hjälpa till. Så tänker en bibliotekarie.
Just det. Det är...
Så jag tänker bibliotekarie. Okej, okay, det kommer in människor med kniv. Hur lär jag mig karate? Så tänker bibliotekarie.
Ja.
Vidareutbildning är det första som dyker upp i deras huvud. Inte sitta och gnälla. Lär sig krav maga.
Det är imponerande.
Det är så jävla imponerande. Så i den här scenen så säger inte jag till tuffa till er bibliotekarier. För blir ni mycket tuffare så kommer inte jag våga låna. Vad heter det, böcker och ser. Men resten, alla ni andra, nu talar med lärare och poliser och bankpersonal, lär och bibliotekarierna, tuffa till er.
Ja. Ja, det är konstigt, varför är inte bibliotekarierna som alla andra liksom söndercurlade svenskar,
ja,
som bara ropar på att samhället ska ordna det åt dem, utan att bara, de bara tar tag i i problemen som dyker upp framför dem.
Det är ett sjukt faktiskt, varför är de så himla hårda? Kommer in någon jävla liksom påtänd ungdom med kniv, ja men liksom brotta ner honom, ta in honom i läsrummet och läs Buddenbrock tills han blir snäll igen.
Ja, ja, just det. Ja, det hade väl varit bättre om det fanns en fritidsgård,
ja,
eller ett,
ja, men
eller ett jobb,
det.
Men nu finns det inte det. Nej. Så då får man väl brotta ner honom, ja, och ta kniven av honom. Ja. Och,
men ja, att jag bara kan tänka mig på stadsbiblioteken och biblioteken runt om i Sverige har haft sådana här möten, och så har Maggan ställt sig upp och sagt någonting om att det är en massa galningar här. De borde ju vara på mentalsjukhus. Och så har liksom huvudbibliotekarien då ställt sig upp och bara, ja, men det finns inga mentalsjukhus.
Nej.
Så hur löste vi det här problemet?
Mm.
Är ni med i gruppen?
Mm.
Och alla bibliotekarier bara ställer sig upp, vidutbildar sig till mentalvårdare.
Mm.
Och liksom går ner och rockar liksom.
Ja, precis. Ja, men bara det.
Ja. Ja, men hela samhället vilar på våra axlar.
Det är det.
Ja, och nu är det bara så.
Nu är det så. Det finns, du håller på med en karta som inte överensstämmer med landskapet, Maja. Ha en riktig, nu får vi liksom ha en riktig karta och agera utifrån det.
Det är så här landet ligger.
Ja.
Så, på förmiddagen kommer det vara kravaller.
Mm.
Sen i eftermiddag så kommer Hjalmar Söderberg-sällskapet.
Då, du har ingenting mer att säga?
Nej.
Vill du göra reklam för Stan?
Alltså, jag åker ut på turné snart med Sämst. Om ni vill, gå gärna in och köpa biljetter på sämst.se.
Yes, och ja, men det var allt för den här veckan. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa. Man kan mejla mig på olasoderholm@hotmail.com om man vill med någonting. Stormens utveckling tillbaka om en vecka igen. Hej, hej.
Hej.